Välkomna till Slaget. Ja, kan det brittiska kungahuset överleva katastrofen Andrew? Den frågan ställer jag här i Slaget idag. Nämligen, nu gick det ju så här att polisen kom och tog Andrew Mountbatten Windsor och britterna kunde nog inte riktigt tro sina ögon. Vad händer nu med den före detta prinsen? Är flera avslöjanden om hans samröre med sexbrottslingen Epstein att vänta? Och är det här början till slutet på monarkin i Storbritannien? Det ska vi bena ut här idag tillsammans med, jag säger favoritrepris, för att det här radarparet har varit här förut och diskutera den här Epstein-affären och också kungliga skandaler. Charlotta Buxton, journalist, bosatt i London för tillfället på besök hemma i Jakobstad. Välkommen.
Tack.
Och i studion här i Helsingfors med mig har jag Annika Hellsten, journalist med bred kunskap just om kungahus. Välkommen.
Tackar.
Du var någonting av HBLs hovreporter i tiden, men fortfarande väldigt mycket följa med de här frågorna. Alltså, jag sa så här i början att britterna kunde nog inte tro sina ögon. Och den bilden får man när man följer med rapporteringen om det som hände. Alltså att bilar kurvar upp till Sandringham där den tidigare prinsen numera bor. Och så kommer man, alltså, man går in och så kommer man ut och så far man iväg med den före detta prinsen. Vad tänkte ni när ni såg? Jag börjar med Charlotta Buxton. Vad tänkte du när du såg vad som hände?
Alltså, det är ju helt enkelt chockerande och överraskande. Jag var överraskad. Jag trodde inte att det skulle hända på det här sättet, på hans födelsedag dessutom.
Ja, just det. Han fyllde 66 år igår då.
Att han sen hölls, att han satt liksom polishäkte så länge. Det är överraskande. Och jag kände också när jag tittade på bevakningen i Storbritannien att brittiska journalister vet inte riktigt vad de ska säga om det här. För att det är så oväntat och så historiskt.
Vad tänkte du, Annika Hellsten? Var du lika överraskad?
Ja, jag tyckte det var en sensation. Men jag tycker samtidigt tyckte jag nog att det var jättebra. Alltså jag tycker det är verkligen rätt åt prins Andrew, ex-prins Andrew, att han får känna på hur en brottsling behandlas innan åtal då kommer. Men att han då försätts i, tas till en polisstation och förhörs i då nästan 12 timmar. Medan hans hem genomsöks. Och det att det hände på hans födelse där, så det kan man ju spekulera i det oändliga om. Antingen var det väl en symbolhandling från polisens sida, eller så var det helt enkelt för att det var bråttom med att försöka säkra bevis. Så jag tror ju att det är snarare det senare alternativet som är förklaringen. Att de misstänkte att Andrew skulle få nys om att polisen ville ha mera information. Jag tror inte heller att det, att polisen sitter enbart på den här mejlväxlingen som ingick i Epstein-filerna. Utan jag tror att de har något annat som gör att det blev bråttom att haffa honom.
Jag tror ju att folk, de flesta kan inte, det har inte kunnat gå folk förbi överhuvudtaget den här Epstein-härvan. Men att alla detaljerna är säkert höllda i dunkel för hemskt många människor som inte har läst precis allting som har skrivits om det här. Men alltså för att göra en förtydligande här nu, så handlar det alltså om att det som polisen nu har ingripit i Storbritannien på grund av är någonting som kallas för misconduct in public office. Ungefär missbruk av tjänsteställning skulle man kanske översätta det till, men misconduct är ett bra ord, alltså att man har uppfört sig opassande. Och det han beskylls för att ha gjort är att han har fått som sådan handelsrepresentant för Storbritannien har han fått hemlig, konfidentiell information. Och i en del fall så visar den här dokumenten som USAs myndigheter har släppt kring Epstein-utredning att han på 5 minuter bara skulle ha skickat vidare sådan här känslig information till Jeffrey Epstein. Alltså det här handlar inte nu just om något sex grejer det här, eller de här pedofilanklagelserna, sex trafficking, utan det handlar om någonting helt annat som polisen nu har ingripit. Alltså vad tänker ni om det här, att det är det här som har lett nu till ingripande? Charlotta?
Jo, alltså om jag har förstått det rätt så utreder ju polisen också de här anklagelserna om trafficking. Mm. Alltså att en kvinna skickades till The Royal Lodge, det här stället där Andrew, herrgården där Andrew bodde i Windsor 2010. Så det finns också anklagelser om övergrepp som är under utredning. Men det är ju, och polisen har ju inte heller gått ut med uppgifter kring exakt vad de här misstankarna handlar om. Så att frågan är ju exakt vad det här handlar om. Just nu så är det ju, kan vi ju spekulera kring vad det är frågan om. Och det som har sagts i de brittiska medierna är att det handlar om att han då skulle ha läckt statshemligheter. Men det är svårt att säga vad för information polisen har och vad som kommer att komma fram under den här utredningen.
Alltså det kan bli mycket värre ännu.
Ja, det kan bli hur mycket värre som helst. Mm. Jag tror att det här, vi sa ju ändå för 10 dagar sedan, eller när det var vi här senast, så ja. Sa vi ju att det kommer att komma mera, och det fick vi ju verkligen rätt i, fast det kom ännu mer än vi trodde. Och, det där, och jag tror nog att det här kommer att fortsätta ganska länge ännu.
Ja, och man undrar ju också vad kungahuset själv känner till, det faktum att kung Charles då valde att frånta honom hans titlar på hösten och att de har flyttat honom till de här mer avlägsna ägorna i Norfolk. Det är ju möjligt att de också vet om att det finns anklagelser som ännu inte har vedrats offentligt, och frågan är ju vad det då är frågan om, och det är svårt att säga. Man kan ju också tänka sig att Andrews det här, alltså de här poliserna som har jobbat eller liksom bevaka, vad ska man kalla det för alltså det här hans säkerhetspersonal, att sådana personer har intervjuats av polisen och de kanske nu då säger mer än vad de har sagt tidigare. Det har ju bland annat varit rapporter i medierna om att det här hans säkerhetsvakter bodde tillsammans med honom i den här Epsteins hus i New York i över en vecka efter 2010, alltså efter att Epstein hade blivit fängslad för sexbrott. Så att det kan finnas, det är svårt att säga exakt vilken information som ännu kommer att komma ut. Mm.
Ja, nej, jag tänkte säga att det som ju, det kastar ju också en skugga bakåt, alltså det kastar en skugga på drottning Elisabeth, att alla vet ju vid det här laget att Andrew ansågs vara hennes favoritbarn och att hon skyddade honom, och det var ju hon som drog till med de här miljonerna som behövdes när han skulle söka ordna sin förlikning med Virginia Giuffre. Och det där, och det kan ju hända att hon också visste mycket mera. Var hon till exempel involverad i det här att utnämna honom till det här handelssändebudet, vilket hon förmodligen var. Det där, men det här är ju bara nu vad jag säger. Men det där, hon kan som sagt ha vetat mycket mer. Och det skulle vara dags att rota mera i hennes regeringstid. För att fram till nu så hade ju inte sagts just något onda ord eller något negativt om drottningen överhuvudtaget. Men hon var ju inte, ingen människa är ju felfri. Och varför skulle just drottning Elisabeth ha varit?
Alla kan vi vara dessutom felfria när det gäller att försvara våra egna barn.
Ja.
Mm. Det där... Jag såg att Gordon Brown, dåvarande, alltså han var minister, premiärminister då när Andrew hade den här speciella uppdraget då för brittiska staten. Och det var mellan 2001 och 2011. Och Gordon Brown, han har också gett ut ett uttalande igår där han sa... Att han har nu gett provided additional information. Alltså han har erbjudit en 5 sidor lång sån här memorandum som han har delat gett till polisen. Där han har också ombetts svara på och berätta alltså hur någonting. Det är inte riktigt klart precis att vad han har fått för frågor. Men det är för att klargöra eller hjälpa till med den här utredningen. Vad tänker ni om det här? Alltså när du sa att man borde rota i den tiden. Är det man gör med det här, Annika?
Ja, och jag tror att det kan ju hända att det finns ganska många som är intresserade av att hjälpa till nu i utredningen. Det måste ju ha funnits en hel stab som reste med honom när han var ute på sina... Han var ju mycket i Asien. Mm. Och den där biografin som kom i höstas som jag just nu inte kommer ihåg, var det ungefär The Rise and Fall of the House of York eller något sånt här, som det hette. Så där koncentrerar man ju sig, när man går igenom vad Andrew pysslar med under sina 10 år som handelssändebud, så har man ju faktiskt koncentrerat sig mest på hans sexaffärer.
Ja.
vad var det, 40 kvinnor på ett dygn eller något så här, helt liksom osannolika siffror. Men det måste finnas massor med människor som har jobbat med honom och som vet en hel del. Och det kom fram också några uppgifter om att någon av dem som har stått väldigt nära Andrew, någon av hans rådgivare, också har skickat iväg konfidentiellt material som gällde till Jeffrey Epstein. Och det gällde investeringar i Kina.
Mm. Vad tänker du, Charlotta, om det här att gamla tidens ex-premiärministrar ombeds nu bistå?
No, Gordon Brown är ju den som har gått ganska hårt ut kring det här redan i ett tidigt skede och sagt, jag tror att det var han pratade om Peter Mandelson, den här politikern som också har hamnat i trubbel och nu är under polisutredning. Jag tror att det var den för ett år sedan som Gordon Brown krävde att han skulle utreda, så han har ju själv då liksom frivilligt sagt att han kan bistå med hjälp och information. Så det finns ju, det är ett tecken på att det finns politiker i Storbritannien som är väldigt, väldigt, väldigt upprörda och chockerade över det här och speciellt chockerade över att deras kollegor, en sån här framstående politiker som Peter Mandelson då, också har läckt statshemligheter till Epstein. Så det finns ju en massa personer som kanske nu kommer att träda fram och berätta för polisen vad de känner till.
Ja, jag kommer att tänka på att när man har sett prins Andrew uppträda i offentligheten så har han ju gett ett ohyggligt överlägset och arrogant intryck. Och det var alldeles uppenbart att han känner sig stå ovanom de flesta, utom då kanske sin bror kungen. Och då kan man ju liksom så här börja resonera att hur har han betett sig mot dem som har jobbat under honom. Det vill säga han har ju varit svinaktig också mot dem. Det vet vi att folk har fått sparken för att de har haft fel färg på slipsen eller haft finnar i ansiktet och sånt. Och
då kan det nallarna på hans säng i fel ordning.
Ja. Men jag tänker bara att om han har varit lika arrogant mot bland annat sin personal och sina säkerhetsmänniskor så kanske det finns folk som vill hämnas genom att nu dela med sig av information som de tidigare inte har velat dela med sig för att de har haft tystnadsplikt i kraft av att de varit anställda av en kunglighet, men som nu kan befrias från tystnadsplikten för att polisen har inlett en undersökning. Det här är ju nu fortfarande bara spekulation, men det är ju ett ganska mänskligt beteende att man känner sig förolämpad för att man har blivit orättvist.
Jo, jag har nog sett några klipp också med sådana som har då jobbat och som har pratat bland annat om de här kvinnorna som har smugglats in då i Windsor när han har bott där. Det där, hur tror ni att det är en massa troende här förstås, men vad tänker ni om den kungliga familjen nu här för att, och hur de har betett sig kring det här? Alltså man har understrukit det här till exempel att kung Charles dök upp bara 2 timmar efter att Andrew blev då tagen av polisen. Så dök han upp som ingenting skulle ha hänt på någon sorts Londons modevecka eller någonting sånt här. Drottning Camilla har också synts leende och glad någonstans. Däremot så har prinsessan Anne, vad det visst, har berättats att hon skulle ha besökt Andrew i fängelse. Alltså, vad tänker ni? Vad är det för symbolvärde på de här handlingarna, Charlotta?
Ja, så prinsessan Anne besökte ju ett annat fängelse.
Aha.
Ja. Och det var ett planerat besök.
Ja, då har jag fått fel uppgifter. Jag förstår att.
Ja, nej. Ja. Det är ju liksom, det är ju det de gör. Det är ju det de vill framstå som de här pliktskyldiga kungligheterna som fortsätter. Det spelar ingen roll vad som händer, så kommer de att göra sin plikt och synas. Och det är ju det var ju drottningens motto att liksom gå ut och göra de här grejerna där de träffar folket och det är det monarkin i Storbritannien handlar om, och det är ju det de fortsätter på det spåret just nu.
Vad tänker du?
Jag tänker att det handlar om att Charles vill markera att han inte tänker blanda sig i polisens arbete. Det är inte hans uppgift att ha något som helst att göra med den juridiska fortsättningen på den här historien. Och det gör han ju alldeles rätt i, för det är inte hans uppgift. Han har ju klart gått ut och sagt att Andrew ska behandlas, att lagen måste få ha sin gång och att Andrew ska behandlas på det sättet. Det kan ju hända eftersom, när det gäller Andrew, så är det ju Charles och prins William som fram tills nu har agerat. Det är ju de som har avklätt Andrew på alla kungliga privilegier och medaljer och apanage och hem och alltihopa i stort sett. Så att han har, anser väl kanske att han har gjort sitt när det gällt att...
Men har de ju heller gjort det här förrän de så att säga blev tvingade till det? På, alltså nu, om det nu är så att de har vetat om att, hur han har betett sig tidigare. Så det ser ju, för en utomstående ser det ut som att okej, okay, att de tog in med hårdhandskarna sen när de måste.
Ja, ja, men det gjorde de. Det var ju så det gick till. Mm. Men de måste göra det för att de måste ju rädda kronan och sina egna positioner. Och, alltså det är ju för att det inte ska slå för hårt mot monarkin, och just nu verkar det ju vad man ser på BBC och överhuvudtaget i svensk och finsk TV när det görs gallupar, så verkar ju folk tycka att det är, eller brittiska undersåtar då, verkar ju tycka att verkar ju vara utledda på Andrew och hans fasoner, och är inte så här att oj vad hemskt att en ex-prins har blivit haffad av polisen, utan de verkar ju tycka att det är helt okej. Okay.
Men vad tänker du, Charlotta, som ändå bor i London, så att omfattar du den här tanken som Annika nu har förde framåt, eller finns det en större, hur ska vi säga, någon sån här ovilja att jag menar att det spiller över från Andrew till hela kungahuset, att det liksom smutsar ner alltihop?
Det beror ju på, alltså jag tror att den risken finns. Mm. Och det beror på vad som kommer fram om drottningen, och om liksom de faktiskt valde att skydda Andrew eller kände till saker och valde att liksom vända blindöga till. Men det är nog, under tiden drottning Elizabeth levde så var det ju så svårt att kritisera monarkin, för hon var ju så älskad och nästan liksom en slags så här helig figur på sätt och vis. Hon hade en viss sorts stjärnglans. De här andra kungligheterna har inte samma, vad ska man nästan kalla det, liksom så här magiska skydd. Utan det är ju Charles, vi har gått igenom allt det här med Diana och skilsmässan och Camilla och tampongskandal, liksom allt sånt här. Så att man kan diskutera honom på ett sätt som det aldrig var okej att diskutera drottning Elizabeth. Och därför känns det som att det kan vara möjligt att det här, den här svärtan eller liksom den här, vad ska man kalla det, det här obehaget kring Andrew sprider sig till resten av dem. De är inte lika skyddade som drottningen var. Och nu när hon inte lever längre heller, så är det ju möjligt att det går att börja ifrågasätta henne också och hennes tid på ett sätt man inte har gjort hittills. Och då, om britterna börjar göra det, så då kan ju nog monarkin faktiskt vara i fara på ett sätt den inte har varit på väldigt, väldigt, väldigt länge.
Annika?
Jag tänker att man ska komma ihåg att det här Andrews övergrepp, sannolika övergrepp mot Virginia Giuffre, det kom ju fram medan drottning Elizabeth ännu levde, men ingenting gjordes. Det enda som gjordes var att när han verkligen hotades av att ställa sin förrätta i USA, så då gick hon in och betalade. Ja. Att det var ändå, det liksom, det dröjde 3 år fram till dess att hon hade dött och Charles hade blivit kung, som man började, liksom, som hovet började straffa Andrew för det han hade gjort. Att jag tycker att han och prins William har ändå agerat på något sätt. De har ju försökt verkligen göra någonting här, eller försökt visa att det här, så här beter man sig inte om man är en del av den kungliga familjen. Men vi vet ju faktiskt inte riktigt hur länge Charles visste någonting. Det är mycket möjligt att han visste hela tiden, och att Elizabeth helt hårdnackat vägrade att göra någonting, liksom att straffa sin favoritson då.
Men en sån fallenhet för kvinnor som den här mannen har haft, så det, man skulle tycka att man måste vara totalt blind om inte man i hans närkrets skulle ha märkt ändå någon sorts opassande beteende. Så skulle man ju tro.
Jo, jag tror att de visste det, men att hon vägrar göra någonting åt saken. Att det enda hon gick med på var att betala ur sin enorma förmögenhet, den här förlikningssumman, hur många miljoner det nu var, kommer jag inte ihåg mer, men det var ju många.
Ja, alltså det tål ju understrykas här att det är en enorm tragedi också bakom allt det här vi talar nu. Den här gången har vi inte alls nämnt de här hundratals offren för Jeffrey Epstein, men Virginia Jeffreys namn har nämnts flera gånger, och för den som inte är så insatt i det här ska jag då berätta alltså för lyssnaren här att hon är ju den Den som då anklagar och som finns på den famösa bilden med Andrew där han håller armen runt henne och hon sa att hon blev då utnyttjat trafficked, såld till Andrew för sex när hon var minderårig. Och hon har skrivit boken då Nobody's Girl och hon begick självmord för inte, ja, hur länge sedan är det nu? Det är inte ens ett år sedan. Och den här boken kom ut postumt. Och det där är en väldigt skakande berättelse om livet i den här elitklassen som någon sorts sån här belöning eller en handelsvara. Och det är då till henne som drottningen gick med på att betala den här förlikningssumman för att Andrew inte skulle ställas inför rätt. Det där, nu, jag tänkte gå lite vidare med det här på det sättet för att nu har ju USA, det är en stor inblandning med USA här. Och det beror ju på det att Jeffrey Epstein var bosatt där. Och nu har det förts fram flera gånger önskemål om att Andrew skulle vittna för, alltså i USA angående just den här Epstein-affären. Tror ni det här kommer att ske? Vad säger du, Charlotta Backston, först?
Ja, de kan ju inte tvinga honom att vittna. Och det känns kanske som att det inte blir av. Alltså, hur skulle han, på vilket sätt skulle han ta sig dit?
Han behöver inte, jag såg en intervju faktiskt med någon sån här av de här utredarna som sa att det går väldigt bra att göra det på distans.
Ja, okej. Okay. Jo. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså det jag har svårt att svara på den frågan. I Storbritannien har ju kungen har ju sagt att det är upp till hans samvete. Så att det, ja, hur känner sig Andrew? Känner han att han kan få någonting ut av det? Och hur känner sig Andrew? Det är ju den frågan också. Han har suttit i en poliscell nu under utredning. Hur kommer han att välja att handskas med det här?
Vad tänker du, Annika Hellsten?
Jag tror inte att han kommer att gå med på det. Han verkar ju vara en envis människa. Och det där, om han går med på det så ska han nog vara garantera någon slags fördelar. Han verkar ju vara just sån. Och hur han känner sig, och det undrar jag också. Han måste ju känna sig, alltså för det första måste han ju känna sig ganska ensam, för han har ju faktiskt inga vänner längre. Han har kanske sin exfru.
Fergie.
Ja, Fergie, Sarah Ferguson. Det är väl den enda som finns kvar som han kan prata med, antar jag. Och kanske någon säkerhetsvakt, men inte vet jag om de ens är hans vänner. Så att och förmodligen så svänger han det, och liksom en sån här personlighet när man inte riktigt vet om hans personlighet annat än att han är en överlägsen människa, så kanske han väljer att anse att hela världen är emot honom, att han är ett offer.
Ja, ja.
Så ingen av er tror att vi kommer att se honom stå och vittna. Han är nog inte kanske ett väldigt bra vittne heller för sin egen skull. Jag tänker alla på den famösa intervjun han gjorde med Newsnight i tiden med Emily, ja.
Maitlis,
ja, som var en sån här, till och med mina söner som nu är lite på 30, de har båda sett den flera gånger bara för att det är så god underhållning, säger de, att se en människa som ljuger så mycket, alltså som ljuger så dåligt att man ser det genom tv utan och inte själv förstår vilket uselt intryck man ger. Men det där, om vi tittar lite vidare på den här som vi var inne på redan, att hur det spiller över till den kungliga familjen eller hela monarkin. Så har du, Charlotta, någon bild av de här färska siffrorna? För det görs ju opinionsmätningar hela tiden. Att hurdant är stödet för monarkin i Storbritannien idag?
Och stödet är ju fortfarande ganska stort, men det beror ju på vilken åldersgrupp man tittar på. Och där finns det ju nog en ganska tydlig skillnad mellan äldre och yngre britter. Och det syns att stödet för monarkin har sjunkit ganska ordentligt bland yngre britter. Och är det britter mellan 18 och 24 så skulle faktiskt hellre ha ett folkvalt statsöverhuvud. Så det där monarkin just bland yngre britter är inte alls lika populär som den har varit tidigare. Och det liksom det gör att stödet för monarkin överlag också har minskat, medan just äldre britter och britter över 60 är ju fortfarande royalister.
Man måste ju vänta helt färska siffror, för jag gissar att det finns ett och annat institut som håller på just nu och kollar på grund av just den här gripandet av Andrew igår. och vill veta hur det har påverkat. Vad tror du, Annika Hellsten, som har följt med länge? Alltså det har ju varit stödet för monarkin i Storbritannien har varit stabilt under årtionden. Och så nu har det på sista åren så att säga, har den börjat dala.
Ja, men de här dåliga siffrorna för monarkin när det gäller den unga generationen, det har ju varit redan i många år. Mm. Det var samma siffror när kung Charles skulle krönas, när det var den här långa omständliga ceremonin, om ni kommer ihåg. Ja. För då gick jag igenom de där siffrorna när jag satt på huset och väntade på att det skulle börja. Att det återstår ju att se om den generationen blir konservativ med åren, vilket ju inte är helt osannolikt. Men och sen, om man nu vågar se på en gissning, så kan man ju säga i alla fall att om den brittiska monarkin går omkull, så jag tror inte att det sker ännu. Alltså jag tror att prins Charles är väl, han fyller 78 i år.
Kung Charles
fyller 78 i år. Så att hans regeringsperiod är ju, hur vi än ser det, så finns det inte så där arsenaler av tid kvar där. Så att man kan ju utgå från att prins William blir kung. Men sen kan det nog hända att allt beror ju på utvecklingen överhuvudtaget. Och om det kommer fram mer stora skandaler inom den kungliga familjen. Men jag skulle säga att det är lite osäkert om prins George blir kung.
Mm. Jag tittar här att tidningar, alltså media i USA, så tar det här Storbritannien som... Nu är det förstås, nu ska jag poängtera att det är tudelad media i USA. Det beror lite på vilka tidningar och vilka media du tittar på. Men de har en viss... Det lyser igenom en lite så här beundran för hur resolut och hur allvarligt man tar i den här frågan i Storbritannien i jämförelse med USA, där det tycks liksom att, titta så här rubriker, the response from the authorities to the Epstein files has been much more aggressive in Britain. Att de liksom tar det som, jag ringde faktiskt USA-forskaren Oscar Winberg också och frågade om det här, att kan det här liksom påverka USA? Han trodde att det inte gör det. Men vad är det som gör att britterna tar ändå i det så här att med polis och allt och huvud rannsaka. Vad är det för skillnad som ni ser här? Ingen av er är USA-expert, men i alla fall Annika Hellsten.
Jag ser det som att det här att han har läckt hemligstämplat material.
Det är det som är.
Jag tror att det är det som är anledningen, att han liksom har gjort någonting verkligen. För det första har han ju gjort någonting som är väldigt olagligt och som kan rendera honom livstidsfängelse, även om nu ingen tror att han kommer att dömas till livstidsfängelse. Men om han ställs inför rätta kan det ju faktiskt bli åtminstone några år i fängelse. Men att det uppfattas nog som att han har svikit sitt land antagligen.
Någon sorts förräderi på hög nivå.
Förräderi på hög nivå. Att det är därför som britterna har agerat så här bestämt. Sen var det intressant, jag vet inte om någon av er så, men Boris Johnson uppträdde ju i svensk TV förra fredagen. Och han sa ju, det som han sa var också en intressant poäng, att den enda som då hittills har satts i fängelse för allt vad Epstein har orsakat och alla den enorma mängd människor runt omkring honom som har begått allvarliga brott, så det är då Ghislaine Maxwell. Och det är förstås helt okej att hon sitter i fängelse, men man skulle ju önska att några till åkte dit.
Han betonar alltså den gode Boris Johnson som en skicklig populist sa att and that's a woman. Ja. Att den enda som faktiskt sitter i fängelse på grund av allt detta är en kvinna.
Ja, ja. Det var ju förstås en populistisk men helt sanningsenlig kommentar.
Jo, det var det förstås. Det där, nu pågår ju den här situationen hela tiden. Du, Annika Hellsten, berättade här tidigare att du såg helt färska nyheter före vi började den här sändningen idag om att polisen är tillbaka och söker igenom. Var det
Windsor, Royal Lodge i Windsor. Alltså det hem som han kastades ut från här för inte så hemskt länge sedan.
Så polisen är tillbaka där och tydligen letar efter någonting.
Ja, letar de säkra bevis helt enkelt. Så att nu kommer vi ju att få veta någonting. Jag menar, man kan ju lita på att brittisk press nog levererar ganska mycket. Så det här kommer ju nog att hålla på nu. Hålla i alla fall med sysselsatt hela veckoslutet med att följa med.
Mm. Håller det Charlotta Baxton sysselsatt också?
Jo, det gör det. Och det kommer väl att fortsätta en tid, kan jag tänka mig.
Ja.
Vad tror ni att i värsta fall... eller bästa fall, jag vet inte hur man ska svänga på det mera, det här kommer att sluta?
I bästa fall, om han har gjort något olagligt, så ställs han inför, åtalas han och ställs inför rätta. Och vad han sen får för straff så är ju inte upp till oss att bestämma. Men nu kan det ju bli några år i fängelse. Eller ett år i fängelse. Mm. Jag menar, Jeffrey Epstein trodde ju aldrig i världen att han skulle hamna in i fängelse på nytt. Och nu har man sett bilder från den där cellen där han satt. Så att, jag menar, jag antar att Andrew har sett samma bilder och svettas en del vid tanke på den utsikten.
Jo, och alltså, man ska prata om det värsta fall. Så, frågan är ju, som vi lyfte upp tidigare, hur Andrew faktiskt mår och hans psykiska hälsa. Det har lyfts upp lite i de brittiska medierna tidigare. Man skulle hoppas att han har säkerhetspersonal omkring sig och så här som ser till att han har det, liksom, att han inte lämnas allt för ensam, om man säger det på det sättet. För man vet ju inte, man vet ju inte hur en sån här person som faller från den här höjden, hur han handskas med det här risken, eller vad man ska kalla det, att han faktiskt kan hamna i fängelse.
Och nu har ju flera människor nu dött som har anknytning till hela Epstein själv och sen Virginia Jeffrey som tog sitt eget liv, men här finns ju andra också som har, eller de har just pratat om det först, den här stora förstås skammen och just det att falla från ett så högst läge ner. Så det som du talar nu för att sätta i klarspråk menar att han skulle kunna vara eventuellt självmordsbenägen, ja. Så det kan man ju inte veta och ingen av oss kan veta det. Men livstidsfängelse kan man faktiskt få för det som han åtalas för, om det är just att man har förrått staten. Enbart det så skulle kunna innebära det är max sentence of life in prison, står det i de här brittiska artiklarna. Han är 66 år gammal. Det här är väl en helt unik situation. Det har väl aldrig förr hänt, vad jag vet, under alltså Storbritanniens historia, att en medlem av kungahuset skulle ens riskera att hamna i fängelse, eller?
Och det är alltså, vi talar om modern tid. Ja. Alltså på 1600-talet var kung Charles den första, han blev faktiskt fängslad och halshuggen.
Vad gjorde han?
Han hade bedrivit någon slags storpolitik. Det var nog ansågs nog som landsförräderi det också.
Men det var ju Oliver Cromwell som då sen
avskaffade
monarkin tillfälligt.
Ja, det var. Och före det så var det Edvard den femte som också fängslades. Men nu vet jag inte riktigt hur det slutade med honom, om han också haushögs eller om han...
Var det samma anklagelser då också?
Nej, det vet jag inte. Jag tog bara reda på det, eller läste bara om den här Charles den första. Men det här är då alltså, det är ju då för... över 400 år sedan. Man kan inte tala om, man måste tala om modern tid.
Mm. Men i modern tid så är det här helt unikt.
Ja.
Nu så återstår att se vad som kommer att hända här. Ni båda tror att, om jag nu förstår er rätt, att det här slutar inte här, utan att det kommer flera avslöjanden.
Säkert.
Och så får vi se om kungahuset överlever. Återstår att se.
Ja. Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Och sen får jag igen bra orsak att bjuda er två hit för att diskutera detta. Jag drar ett streck för diskussionen här idag. Annika Hellsten och Charlotta Baxton, bägge två journalister. Charlotta Baxton situerad i London och Annika Hellsten som någonting av en hovreporter här under åren, åtminstone för Hufvudstadsbladet, numera frilans. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt får ni gärna återskriva till mig med era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Tack för sällskapet.